Simeon log och fattade våra händer. Sedan hände ingenting. Utom att den väldiga salen försvann. Jag hade ingen känsla av att flyta. Som tidigare. Ingenting hände. Jag kände mig kanske en smula lurad, som om jag hade gått miste om något. Simeno uppfattade min känsla och sa: "Min vän, söker du sensation? Jag vet att allt är overkligt för dig, men försök att uppfatta det som en resa och ingenting annat. Kom ihåg att ingen är för mer än du själv, och att ingenting är omöjligt. Du har tankeförmåga. Du har kärlek, mer kan du inte begära." Jag skämdes. Jag tyckte att jag hade blivit tillrättavisad, och min hustru kom till min hjälp. Hon frågade: "Har du sett detta tidigare?" Jag tittade upp och blev stående, medveten om att jag grät inom mig. "Aldrig. Nej. Aldrig har jag sett en sådan skönhet. Vi hade tidigare varit i en, enligt mitt tycke, paradisisk natur. Men den tycktes mig som en vanskött åker jämfört med det här. Jag var bortom tid och rum. Jag insöp allt jag kunde med alla mina sinnen. Inom mig var jag förtvivlad över bristerna i vårt jordiska språk, som aldrig någonsin skulle kunna göra detta full rättvisa. Närmast helgerån att försöka återge en sådan natur i ord. Man skulle bara förminska skönheten. Ändå undrade jag inom mig över att de varelser som vistades på denna frekvensnivå kunde behöva en värld så lik vår egen jordiska. Visserligen med denna sagolikt ofattbara skönhet. Men ändå. Jag kände Simenos tankar inom mig. "Varför skulle vi inte det?" frågade han. "Skulle inte vi ha samma behov av skönhet som ni? Det är en missuppfattning att vi är medvetande utan kroppar i ett evigt intet. Vi är lika beroende som ni av skönhet. Och det är i den skapande kärleken som vi får vår inspiration." Punkt. Jag kände hans tankar som fläktar genom min hjärna. Jag kände stark samhörighet med denne vår ledare. Jag visste att även han hade sin begränsning. Och jag var plötsligt inte lika liten längre, utan kunde se honom klarare. Även han hade behov. Även om de var av annan art, så gjorde de oss trots allt mera jämspelta i mina ögon. Punkt. "Ja," svarade han. "Vi är lika. Vi har kommit från samma ursprung och vi går mot samma mål." Vi strövade långsamt vidare, och hela tiden upplevde jag denna nästan plågsamt sköna natur. Vi kom till en låg bänk. Och där satte vi oss ner. Min hustru och jag. Medan Simeno satte sig ner vid våra fötter. Jag tittade på honom och fattade min hustrus hand. Jag kände värmen som strålade ut från henne och visste att hon upplevde detsamma som jag. "Du ska nu få en del av dina frågor besvarade," sa han. "Men det blir inte många av dem. Du kommer att lära dig att framstegen inte består i att man får sina frågor besvarade av andra, utan att man finner svaren själv. Du måste först vänja dig vid allt nytt som du har upplevt, så att du kan följa med utan oro i ditt sinne. Vem jag är har jag delvis svarat på. Vi har arbetat tillsammans, du och jag, din hustru och många, många fler tidigare liv. Och vi kommer också att arbeta tillsammans i detta ditt liv. Punkt. Vad du ska göra har du nog redan annat. Men du har ansett dig alltför svag för att kunna klara av uppgiften. Vi gav er ett lösenord som vi hoppas att ni kommer ihåg. Vi har frågat en gång och trodde då att det stod klart för er. Det visade sig emellertid vara fel. Och då fick vi lov att börja om igen." Medan han talade hade jag fått associationer i mitt inre. Om man kan uttrycka det så. Jag såg och hörde dubbelt. På något sätt hade jag fått två sätt att se. Och dessa synsätt arbetade oberoende av varandra. Inuti mitt huvud ekade det: "Din hustru har nyckeln till slöjorna. Du har pennans svärd. Använd dessa redskap. Tveka inte. Ni har redan väntat för länge. Arbeta och använd nyckeln och svärdet." Punkt. "Ja. Han har rätt," tänkte jag. "Vi ska arbeta." Och jag fylldes av en inre glöd, som jag visste skulle spåra oss båda. "Din hustru," fortsatte Simeno, "visade det några frekvensplan när ni styrde kosan ut i dimensionerna och började resan hit. Du ska inte tro att dessa plan är de enda som existerar. Det finns oändligt många fler. Som det redan förut är sagt. Vår herres hus har många boningar. Så har varje individ sin värld. Beroende på tänkande, religion, trosinriktning. Du förstår att om det finns en enda varelse i denna vintergata som har ett speciellt tänkande, så har han också sitt eget plan. Det finns inte någon som är utanför. Alla går in i denna oändliga evolution. Vill de inte, så dras de ändå med i strömmen. Hela tiden medan han talade hade jag dessa associationer. Jag tyckte mig se inom mig två biblar. Den ena bibeln med dess tusentals sidor representerade det astrala planet. Den andra bibeln, som låg ovanpå den första, representerade det plan där vi befann oss nu. Också här fanns det oändligt många sidor. Varje sida i den astrala bibeln hade sin särskilda frekvens och likadant var det med den andra bibelns sidor. Det svindlade för mig. Ingen. Nej, ingen människa kunde då ha pretensioner på att hennes väg var den enda sanna vägen. Punkt. Den guden ska du tro på. Och den. Och den. Nej. Aldrig fick man påstå något sådant. Vilken tro eller religion människan tillhörde. Det spelade i stort sett ingen roll. Alla gick. Med eller mot sin vilja. Mot samma mål. Punkt. Men. Tänkte jag förtvivlat. Varför då alla dessa skilda sekter och religioner? Dessa profeter. Som har funnits under alla årtusenden. Vad betyder då dem? Det var ju egentligen alldeles onödigt med religion överhuvudtaget. Punkt. Min vän. Svarade Simeno. De profeter som har manifesterats under alla årtusenden på jorden. De har egentligen aldrig predikat om religionen som sådan. De har helt enkelt givit människan en ledtråd att följa. De har återupplivat kunskapen bland människorna om vissa kosmiska lagar som är självskrivna men som människan har trängt i bakgrunden för att hon själv ville framstå som kosmos högsta manifestation. Dessa profeter, som du kallar dem för, har alla predikat kärlekens gränslösa makt. Detta enkla. Kärleken. Men ändå så ofattbart för människan. Det är lättare för människan att leva av orden än att göra vad hjärtat bjuder. Men, tänkte jag. Vi har ju kyrkor i de flesta trosamfund. Och man ber till vår Herre. Och många är ju verkligen troende. Och många har gudomliga upplevelser. Som väl inte kan komma från något annat än en högre makt. Punkt. Min vän. Svarade Simeno. Om en varje människa bad. Så skulle det inte ha någon verkan. Att bedja är enkelt. Som att prata. Som jag sa förut. Människan pratar alldeles för mycket och tänker för lite. Då menar jag med hjärtat. Inom mig fick jag återigen dessa förunderliga bilder. Jag tyckte mig se vår jord utifrån rymden. Jag såg detta klot kunde urskilja kontinenterna. Och överallt fanns kyrka vid kyrka av olika trosamfund utplanterad. Och i alla dessa kyrkor var det massor av människor som bad. Miljoner. Ja. Miljarder människor. Alla bad till sin gud. Så. Vid sidan om dessa kyrkor såg jag två små ensamma människor. De bad också. Men på ett annorlunda sätt. Då insåg jag vad han hade menat. Det var lönlöst att bedja med munnen. Tomma ord. Dessa två ensamma varelser. Som stod vid sidan bad med hjärtat. Och de fick verkligen svar på sina böner. Man kunde bedja med munnen i årtusenden utan att få något gensvar. Man måste bedja med hjärtat och i kärlek. Man kunde inte köpa sig till någon frälsning genom att bedja. Men den dag man kunde bedja av hjärtat. Då skulle också ens böner bli hörda. Frälsning. Vad var då frälsning? Simeno tog åter till orda. Punkt. Jo, min vän. Frälsningsupplevelsen är en upplevelse som många grundar sitt liv på jorden på. Jag ska försöka förklara lite för dig. Titta på era kyrkor och samfund. Där finns många människor som har haft denna upplevelse. Alla påstår att deras egen upplevelse är den som är riktig. Det finns också många utanför samfunden som har haft samma upplevelse. I kyrkorna har människor en viss benägenhet att frigöra massuggestion, som för känsliga sinnen kan kulminera i något som de tror sig uppleva som en frälsning. De hör sin Gud. Det är en hallucinativ uppfattning av psykosens kulmen. De upplever psykosen som en bro att nå Guds begreppet på och använder sig av bron helt omedvetet. Men om de blir bättre eller sämre av denna upplevelse, det vet vi inte. Om det emellertid har fört med sig något gott och människan därefter lever i en bättre anda, så är det också försvarbart. Jag kände att han hade rätt när han talade om detta. Jag visste att det fanns många som hade haft dessa upplevelser och som rättade sitt liv efter dem. Och varför ta illusionerna ifrån dem? När ändå, enligt vad jag nu kunde förstå, allt var en enda stor illusion, så är då denna frälsningsupplevelse inte samma sak som att komma till insikt. Där avbröt Simeno min tanke. Min vän, sa han. Där är du inne på en mycket farlig tanke. Om människan skulle kunna nå insikten medan hon ännu befinner sig i sin kropp och om hon skulle fatta den med sin ande så skulle hon upphöra att existera. Hon skulle inte kunna finnas, helt enkelt sönderdelas. Så var hon inte människa längre, utan insikten själv. Den går inte att sönderdela. Om någon kommer till insikt så är individen i fråga också själva insikten. Det gick runt för mig. Jag kunde inte hålla isär begreppen. Simeno såg på mig och log vänligt. Punkt. Jag ser hur du känner det. Och vi ska försöka beskriva det på ett lite enklare sätt. Det är svårt även för mig att omforma detta så att du ska kunna förstå. Det jordiska språket är inte alls så fulländat som det borde vara. Han såg på mig. Jag kände hans tankar inom mig. Han bar mig i sina tankar på något vis. Jag tyckte mig se människan stå ensam på en jord. Sedan tyckte jag mig se en annan människa. En jätte. Som steg fram. Den första människan var den som skulle få del av insikten. Och jätten var insikten själv. Jag tittade. Väntade spänt på vad som nu skulle hända. Anta nu, sa Simeno, att denna människa förstår insikten. Kan ta del av varje detalj av denna jättes kropp. Vet var varje nerv går. Hur hans muskulatur arbetar. Ja, vi kan säga att han vet allt om honom. Då upphör han att finnas till. Ty då är han en del av jätten. Jag såg hur människan fick syn på jätten. Skrämd och tjusad tittade hon på honom. Men samtidigt löstes människans kropp upp och jätten blev liksom en aning större. Individen gick upp i jättens kropp. Kvar fanns ingenting. Bara jätten. Inom mig tänkte jag. Detta är omöjligt för människan att uppnå. Ja, svarade Simeno. Det är omöjligt. Människan kan i sitt nuvarande tillstånd bara uppnå en del av vad du kallar insikt. Men om vi nu skulle kunna uppnå detta, envisades jag. Skulle vi då vara fria och lösta från vår karma? Givetvis, svarade Simeno. Insikten har ingen karma. Men den skapar. Punkt. Hur? Varför skapar den då karma? När den själv är fri? Jag var ett enda stort frågetecken. Min vän. Detta är lite för omständligt för mig att nu gå in på. Men vi ska komma tillbaka dit senare när du har vant dig vid det som du nu har sett. Vi måste vidga ditt medvetande för att det ska räcka till att omfatta både detta och mycket annat. Jag tyckte jag hade en skoläst inom mig. Min hjärna tycktes redan vara uttänjd. Den föreföll mig ha svält. Och jag undrade i mitt inre om inte mitt huvud hade blivit större. Så slog det mig plötsligt. Yogis. De måste väl ändå ha uppnått en del av denna insikt. Simeno måste ha uppfattat min tanke. För han svarade. Punkt. Du har både rätt och fel. De har nått en viss insikt i de universella lagarna. De kan behärska materien i viss utsträckning. De kan också behärska sina kroppar som ni tycker till är rent omöjliga. Men nu är vi framme vid en knut. Det är med sitt medvetande som de har nått dit hän. De har sökt enligt vissa uppdragna linjer. De har fått regler i sina händer som satts upp av andra. Och de har sedan bara behövt fortsätta på en bred väg som leder till kunskap. Men ändå, tänkte jag. Är inte detta fantastiskt? Tänk att kunna fånga materia direkt ur luften. Tänk att kunna ta sin livsenergi direkt ur luften. Utan att äta. Utan att anstränga sig. Är då inte dessa verkligen stora mästare? Är de inte fantastiska människor? Eller till och med gudar? Ja, svarade han. Det beror på hur man ser det. Från människans eller från kosmos synpunkt. Visst är det. Som du säger. På sätt och vis fantastiskt. Men det som de presterar bevisar bara människans envishet och flyktighet. Men får jag fråga dig istället? Punkt. Vad uträttar dessa yogis? Och vad ska det tjäna till? Punkt. Ja. Vad uträttar de? Jag grubblade över det. Och ju mer jag tänkte på detta, ju mindre betydelsefullt syntes det mig vara. De bara sitter där. Och till vilken nytta? Ja. Vilken nytta gör de? De är naturligtvis en sevärdhet. Och de får väl en del människor att tänka på att det finns något mer i denna värld än det rent materiella. Men annars kunde jag inte finna något som var till nytta för deras egen utveckling. Punkt. Men, tänkte jag, om de nu är på jorden, då måste de ju också ha en viss karma. Ja, blev hans svar. Visst har de det. Och resultatet av deras nuvarande liv blir bara att de har en ny vandring att göra för att utplåna denna onyttiga existens. Minns, min vän, att vi måste förstå lagen om karma. Och vi måste lära kärlekens lag. Punkt. Ja, jag mindes. Och jag tyckte att det var tragiskt för dessa människor. Som ovetande om den illusion de hade byggt upp. Trodde sig ha hittat universums nycklar. Här blev jag också medveten om min hustru. Som gjorde ett inlägg med sin mjukaste Emma. Punkt. Du måste också skilja mellan yogis och yoga. Sa hon. Yogaövningar ger styrka. Både fysiskt och psykiskt. Så du får inte missförstå Simeno nu. Nej. Jag hade inte missförstått honom. Jag var bara lite förvånad över vad jag hade sett och hört. Vi satt tysta en stund alla tre. Jag beundrade utsikten framför mina fötter. Och när jag trodde han inte såg det, tittade jag på Simeno. Han satt med korslagda ben framför oss. Och hans blick var tankfull och långt borta i det fjärran obestämda. Jag kände djup vördnad för honom och tänkte i mitt inre att en varelse som satt här måtte vara mycket långt kommen. Punkt, min vän, sa han. Och ett leende lyste upp honom inifrån. Vi har alla ett yttre och ett inre medvetande. När det inre och det yttre kommit i harmoni med varandra, då har vi nått lugnet. Då har vi uppnått frid. Du och din hustru bör forma dessa medvetanden så att de kommer i harmoni med varandra. Ni far illa fram med livet. Ni går inte med det. Ni vill gärna vara självständiga och gå på egen hand. Ni vill själva bestämma över era liv. Det är ju klart. Men med livet självt och inte med tingen som är omkring er bör ni samarbeta. Låt livet istället leda er. Först då kommer ni att nå det inre lugnet. Medan han talade insåg jag att han hade rätt. Det var ju så enkelt. Jag tittade på min hustru och hon log mot mig. Mina tankar började återcirkla kring detta med sfärer och frekvenser. Jag ställde frågor till Simeno om de plan som vi nu befann oss på. Var dessa de enda? Eller fanns det ännu flera? Och i så fall, hur många? Och hade han besökt dem alla? Jag tystnade och väntade på svar. Vi satt tysta länge. Men jag tyckte att tystnaden knappast fanns. Den var utanför mig och inuti mig. Ja. Den var en del av mig. Jag tyckte att jag sjönk in i ett oerhört tomrum. Jag iakttog Simeno. Han tittade upp och betraktade mig. Punkt. Du vet det. Svarade han. Du vet. Att det finns flera plan. Frekvenskedjan är oändlig. Du vet. Att du har en grov summerton i skalan längst ner i basen. Du låter skalan stiga och tonen blir ljusare och ljusare. Sprödare och sprödare. Till slut blir den så hög att du inte kan höra den. Den försvinner ur dina öron. Men du förnimmer den ännu med ditt medvetande. Då säger du. Den är borta, den finns inte mer. Men du vet inte om den har försvunnit. Du vet inte vad som har hänt. Du vet bara att du inte kan höra den och inte förnimma den. Så är det också här. Om du skulle följa denna ton genom frekvenserna, så skulle du till slut komma till en punkt där du inte skulle uthärda längre. Det skulle göra rent fysiskt ont. Och då har du hunnit till den begränsning som både du och jag har. Medan han talade upplevde jag hela denna skala. Jag hörde tonen och följde den uppåt tills den tycktes försvinna och hänga som en skör tråd intet. Sedan försvann den ur mitt medvetande. Men jag följde ändå med på något vis. Jag var på något sätt häftad vid den. Jag följde den återigen uppåt till dess jag tyckte mig hissna i denna svindlande tonfärd. Den blev högre och högre och jag tyckte att den började bli lite obehaglig. Den gick upp i det oändliga. Men jag var fortfarande med. Men så kom det en fantastisk ton. Som tycktes skära genom min själ. Jag tyckte mig vridas. Tryckas ner tills mitt jag var blott ett fragment av mig själv. En spillra. Som maktlös slängdes omkring i ett oändligt kosmos. Jag var inte ens medvetande längre. Jag var en del av något obefintligt oändligt. Och det gjorde ont. Fruktansvärt ont. Jag led under denna tonpunktkedja. Som tycktes förfölja mig. Jag kved. Jag blev medveten om mig själv där jag satt. Långsamt återkom jag till denna del av verkligheten. Simeno iakttog mig nyfiket. Tyckte jag. Min hustru höll mig i handen. Och jag kände hur hon gav mig av sin styrka. Punkt. Där ser du. Sa Simeno. Om du eller jag skulle gå upp i de frekvenser. Som vi ännu inte nått fram till i vår utveckling. Så skulle vi reagera likadant båda två. Vi kan bara inte. Hur gärna vi än ville. Det är en kosmisk lag och samtidigt ett försvar. Kosmos är omtagligt på sätt och vis. Jag kan inte säga det hur många sådana plan det finns. Och jag tror inte att det finns många som vet det. Jag har varit på en del. Men du skulle inte i din nuvarande utveckling kunna gå högre än hit. Då skulle det kännas som du nyss upplevde ljudet. Som en rent fysisk smärta. Din hustru har varit på en del plan. Men även för henne gäller samma lagar. De gäller för alla. Jag satt tyst och begrundande. Detta var riktigt. Jag kände det och jag hade inga argument emot. Jag tittade på Simeno. Jag tyckte att jag såg honom i en annan dag än nu. Inte ens han var i stånd att komma till alla plan. Jag tyckte plötsligt att jag hade så mycket gemensamt med denne man. Jag kände mig ha en själens sympati för honom. Också han hade sin begränsning. Och det kändes skönt. Och jag beundrade honom för att han hade erkänt det. Punkt. Ja, svarade han på mina tankar. Vi har alla vår begränsning. Det är bara i vårt dagsmedvetande på jorden som vi är så inskränkta att vi påstår att vi förstår allt. Vi vill gärna tro och låta påskina att vi är kosmos för närmsta manifestation. Punkt. Nej, tänkte jag. Det är vi i sanning inte. Detta är väl om något den förnämsta manifestation som finns. Om man nu kan säga om dessa plan att de alls är manifesterade. Jag tyckte mig se vår jord med alla dess små kryp. Som skulle föreställa människor. Dessa självutnämnda härskare. Aha. De skulle bara veta. Jag riktigt brann av iver att få ge ut av mig själv att få berätta om denna upplevelse. Jag tyckte mig veta så mycket. Och ändå jag erkände att jag visste så oändligt lite. Jag tänkte att ju mera man tror sig veta, ju mindre vet man. Dessa ur kosmos manifesterade sfärer var av så oändligt natur att min hjärna inte längre tycktes kunna följa med. Om jag nu skulle få veta mera, så skulle jag flyta ut i intet och upphöra att finnas till. Så kände jag Simenos medvetande lägga sig över mig igen. Jag tyckte att han lyfte upp mitt medvetande. Och jag förlorade kontakten med den verklighet som jag för tillfället hade omkring mig. Jag var blott ett medvetande. Och jag såg in i mitt medvetande. Utan kropp. Jag bara var något. En gnista. Som flöt i något oändligt. Och jag hissnade. Nå. Gråt. Jag såg och jag hörde. Jag hörde hans medvetande i mig. Jag var en del av honom. Jag var han och han var jag. Hur underligt det än kan låta. Men så upplevde jag det. Jag såg in i något oändligt. Det var mörker och ändå inte mörker. Det var mjukt och skyddande. Jag var ett medvetande som flöt i detta mörker. Jag såg mörkret och upplevde det rent fysiskt. I detta mörker. I fjärran. Långt borta. Såg jag något som växte och kom närmare mitt synfält. Började få konturer. Jag fick en känsla av en oerhörd kraft. Det var en kraft som omfattade allt. Jag var också denna kraft. Kraften var jag. Den kom närmare. Den uppfyllde mig och jag var den och den var jag. Jag såg den. Spiralen ja. Jag säger spiralen. Den var och den var inte. Det var en dubbel spiral. Som tycktes rotera sakta. Den roterade åt båda hållen. Uppåt och neråt. Den var förbryllande. Kanske är det fel att säga att den roterade. Men den var i rörelse. Mitt i denna spiral. I dess fokus fanns en pulserande kraft som tycktes driva spiralen. Den var evig. Det var den skapande och drivande kraften inom spiralen. Den tycktes sända ut kraftströmmar, pulserande som hjärtslag, vilka tryckte spiralen uppåt och nedåt. Den gick inte att hejda. Den var evig. Skulle förbli evig. Den var evig i evighet. Jag vet att detta är obeskrivbart. Och jag visste inom mig att om jag kunde förstå vad jag såg så skulle jag i det ögonblicket inte längre vara människa. Som vi skulle uttrycka det. Jag skulle då förstå allt. Allt. Jag skulle då upphöra att vara människa. Jag kände Simenos tankar varsamt inom mig. Men jag såg honom inte. Ty han var som jag endast ett medvetande som hade givit sig ut på denna färd. Jag kände att detta var kosmos drivande princip. Jag visste att denna spiral symboliserade evolutionen och den kraft som drev den framåt i evigheters evigheter. Punkt. Ja. Hörde jag detta andra medvetande säga. Som var Simenos. Du skulle då vara en supermänniska. Du ser detta och du förstår en del. Men du förstår det inte helt. Du skulle inte kunna bära den börda som en sådan kunskap skulle föra med sig. Då förstod jag plötsligt. Detta var jag och jag var detta. Jag kände ångest över min egen ofullkomlighet. Om detta var jag såg där mig själv i mitt inre seende. Hur kunde jag se mitt inre? Och hade jag fått ett inre seende? Det gick runt för mig. Och jag tyckte mig höra skaparens ord som en viskning. Av kärlek skapade jag människan till min avbild. Var detta skaparens avbild? Denna spiral som jag såg? Nej. Det kunde den inte vara. Nej. Men det var kraften som drev skapelsen framåt. Och följaktligen var allt skapat en del av den. Vi var en del av den. Alla. Alla var vi en kopia av denna spiral. Och vi var också styrda av den pulserande kraft. Som tycktes strömma ut från dess fokus. Även vi hade denna skapelsens kraft inom oss. Jag lyftes upp. Jag tyckte att mitt medvetande växte. Jag själv var nästan ingenting i vördnad inför kosmos oändlighet. Varje del så perfekt. Så nästan kusligt perfekt. Det fanns inga misstag i kosmos. Jag följde denna spiral med blicken. Den tycktes vrida sig åt båda hållen. Och jag fick känslan av att evolutionen går åt båda hållen. Allt är ett enda skeende. Från basen till toppen och från toppen åter till basen. Utvecklingen gick från spiralens bas till dess topp. Men den gick även åt motsatt håll. Jag tänkte inom mig. Hur många galaxer har samhörighet med detta? Jag kände Simenus svara om mig. Det är en fråga som jag inte kan besvara. Jag vet inte heller allt. Jag kan bara svara att detta finns. Vintergatan är en del av denna spiral. Som du ser framför dig. Men du kan inte fråga hur många. Det kan ingen svara på utom upphovet. Jag tyckte mig helt försvinna som individ i denna kolossala tankegång. Jag fanns inte. Jag tänkte med vemod på vår egen föreställningsvärld. Sådan den är när vi befinner oss i vår fysiska kropp. Vi går omkring i vårt dagliga liv. Vi ängslas för materiella ting för morgondagen. När vi i själva verket knappast kan säga att vi finns till som individer. Jag kände att mitt medvetande inte skulle vara detsamma när jag kom tillbaka till min fysiska kropp igen. Jag undrade varför jag hade fått se allt detta och till vilken nytta det skulle bli. Undersök, svarade Simeno. Du kommer att få större nytta av det än du tror. Det ger dig föreställningen om att det finns en oändlighet. Men också att den på sätt och vis är begränsad till vårt medvetande. Försök att beskriva oändligheten. Kan du göra det? Du kan bara säga ordet. Och därmed har du nått din begränsning. Jag slogs av en tanke. Är detta den enda? Ska vi säga? Spiralen. Finns det flera sådana gudomlighetens manifestationer ute i universum? Vad vet jag? Blev hans svar. Jag är också begränsad. Men var öppen. Det är inte otroligt att det finns. Var i denna spiral, som var oändlig, fanns vi nu i vår evolution, tänkte jag. Men jag kände plötsligt att det inte hade någon betydelse vad vi fanns i utvecklingen. Vi bara var i den. Jag såg mig själv så liten vår jord. Ja, hela vår vintergata försvinna i denna oerhörda spiral, från vilken en så förödande kraft utgick. Vi var intet. Stoft. Nej. Inte ens det. Jag tyckte med ens att detta som vetenskapsmännen sysslade med, att utforska universums lagar, var en så befängd idé. Jag kände maktlöshet vid tanken på mänsklighetens självgodhet. Det var inte vi som skulle utforska den. Vi hade att leva med i den. Gudsbegreppet suddades ut och jag tyckte att Gud var av universell natur och att han var flyktig. Men ändå närvarande i allt. Allt var Gud. Denna storhet kom min hjärna. Mitt medvetande att nästan känna fysisk smärta. Jag var medveten om att jag bad att få komma ut. Jag visste att jag inte skulle orka mera. Jag hade fyllt min kvot till randen. Jag visste att många hade snuddat vid denna spiral tidigare. Och där hade deras medvetande inte mäktat mera. De hade fallit ihop. Dignat under bördan av denna kunskap. Jag visste att jag själv skulle få mycket svårt efter denna upplevelse att kunna uppträda som normalt tänkande människa efter jordiska mönster och av människor uppställda jordiska lagar. Jag visste att mitt liv efter detta inte skulle bli så likt. Samtidigt som jag var rädd, kände jag mig stark genom den inblick jag fått i kosmos natur. Jag insåg också att det var en hierarki som härskade över eller planlade utvecklingen. En hierarki som i sin tur var underställd evolutionens lagar. Det fokus som var hjärtat i evolutionen var av gudomlig natur. Kanske själva gudsbegreppet. Jag kände hur Simeno på något sätt lade sitt medvetande över mig. Och så fördes jag helt vanligt tillbaka till samma plats som förut. Borta var mörkret och borta var spiralen. Jag satt på bänken som förut in till min hustru och med Simeno vid mina fötter och med den underbara naturen inför mina blickar. Jag kände att jag inte orkade längre. Och utan att jag tänkte eller reflekterade över det så, brast jag i gråt. Jag hade upplevt allt. Föreföljde mig. Storheten var så överväldigande och jag kände mig så oändligt liten. Jag grät i mitt hjärta över mig själv och över människorna. Jag kände också att jag älskade människorna trots alla deras brister och fel. Vi hade allt gemensamt inför kosmos. Jag var liten och jag ville så gärna känna den trygghet som jag som barn hade intill min mor. Jag famlade efter stöd i min vilsenhet. Då uppfattade jag min hustrus och Simenos tankar. De lade sig som balsam över mitt sinne och bringade det i jämvikt. Jag kände mig skyddad och jag var tacksam i djupet av mitt hjärta över att de stod vid min sida. Men jag var dem också oändligt tacksam över att de hade visat mig dessa för sinnena förborgade ting. Jag var dock medveten om att det oerhörda som jag nyss hade upplevt hade satt sådana spår hos mig att de aldrig skulle kunna utplånas. Jag var detta och detta var jag. Och vi båda representerade evigheten i ordets fulla bemärkelse. Ja, alla representerade vi denna evighet. Min hustru, Simeno. Ja, alla människor. Det var så enkelt. Men enda sa svart att beskriva med vårt jordiska språk. Jag såg på Simeno och på min hustru. Jag var fortfarande bortom allt jag var i ett konstigt, sällsamt rus. Jag var delad på något vis. Simeno avbröt mig i mina funderingar. Är du nöjd? Frågade han. Nöjd. Jag visste inte vad jag skulle svara. Detta, sa jag, är så stort för mig att jag inte kan beskriva mina känslor. För ett ögonblick kände jag stor vanmakt över att inte kunna återge mina upplevelser. Där kunde jag det, medan det hände, men inte nu inför människor. Jag satt mycket stilla. Det kändes som feber. En sällsam glöd tycktes brinna inom mig. Jag blickade ut över den paradisiska natur som bredde ut sig framför mig. Jag ville stanna kvar. Detta var mitt hem och skulle så bli för alltid. Mitt liv på jorden tycktes mig så oändligt avlägset. Jag reflekterade inte över det. Jag tyckte att det var en helt ovidkommande historia. Detta jordiska liv i fysiskt skal tycktes mig så futtigt i all sin ofullkomlighet. Hur kunde man stänga in människor i sådana fållor? I samhällsmönster som varken harmonierade med naturen eller med kosmos. Rashat. Krig. Avundsjuka. Allt tycktes mig vara kaos. Ja, svarade Simeno på mina tankar. Det tycks som det vore ett enda kaos. Men även detta är ett steg i människans evolution. Det är en brytningstid som nu är inne. Den har nått sin kulmen. Inte ännu. Men snart står människan vid en skiljeväg. Hela jorden ska höjas i frekvens och det sker inte så smärtfritt. Den håller på att delas. Klyvas i två läger. Kan man säga. Människan har äntligen blivit medveten om att det finns något bortom. Jag menar nu inte stjärnor och galaxer utan i det egna sinnet. Det finns något bortom sinnets gränsland. Och det har människan nu blivit nästan viss om i sitt omedvetna. Människan skapar detta kaos. Och det kommer an på var och en att finna sig själv. Vi är alla ensamma. Men ändå är vi en enhet. Både i begynnelsen och vid slutet har vi gemenskapen och samhörigheten. Men nu, ja, just nu är vi ensamma i vår strävan mot målet. Och väl där får vi återkänna gemenskapen. Hela tiden som Simeno talade hade jag åter dessa associationer. Jag såg vår jord på avstånd men ändå var jag mycket nära. Jag såg varje individ gå sin tröstlösa marsch för evigheten. Jag såg hur materialismens dok låg över deras skuldror. Förkrympta och andligt omedvetna. Fastlåsta i sitt eget tänkande. I sina sinnens fållor. Där logiken och den vetenskapliga materialismen härskade. Men så såg jag också hur det här och var på vår jord tycktes lysa upp som små blås. De lyste upp och brann stadigt. De tycktes smitta av sig och så småningom föreföll det som om det bildades grupper av detta sällsamma ljus. Det spred sig och till slut flammade det klart över vår jord. Det ljusa liksom förtärde det mörka. Som förut varit det förhärskande. Och så småningom lyste hela vår jord i ett förklarat ljus. Jag insåg plötsligt att detta var vad vi hade att göra. Att tända ljus. Att ange en väg. Att väcka nyfikenhet. som så småningom skulle driva individen till fortsatt sökande. Och att detta skulle växa och till slut omfatta hela vår jord. Jag lyftes och kände mig stark i mitt inre. Och jag uppfylldes av glädje över att kanske få vara en av dem som skulle få väcka nyfikenheten. Driften till fortsatt eget sökande hos många väcker kärleken till människan. Jag kände Simenos tanke i mitt inre. Du får inte. Nej. Ingen får tvinga någon eller uppställa något mål för andras sökande. Alla måste på egen hand komma till insikt om kosmos och tillvarons andliga natur. Varje individ har sin egen väg. Och alla kan inte trängas på samma bana. Varje individ har sitt eget speciella tänkande. Och därför får man inte sätta upp regler om att så ska du göra. Jag kände och visste att han hade rätt. Min väg var inte andras väg och deras var inte min. På grund av vår egen natur och på grund av våra olika miljöer var det helt naturligt att vi inte kunde ställa upp lagar för varandra. Jag längtade efter att börja. Men samtidigt förstod jag hur svårt det skulle bli att få någon enda individ att förstå min eller vår upplevelse. Men jag kände också att det räckte med att bara väcka nyfikenheten. Så skulle människan börja sökandet omedvetet. Jag var uppfylld av kärlek till det totala, som jag kommit i kontakt med. Och jag visste också att detta väsende eller detta vare hade en oändlig kärlek till mig och till hela mänskligheten. Jag kunde för ögonblicket inte avgöra om jag var något i mig själv. Men att jag är något i detta allt omfamnande. Det visste jag. Varje individ var mogen för detta nu. Men jag var medveten om att det inte skulle gå så smärtfritt. Många skulle känna sig splittrade och förvirrade när deras begrepp om gudomligheten rasade samman. Om de hade följt det dogmatiska tänkande som kyrkan satt upp. Men evolutionen bryter sin väg obändigt. Den låter sig inte hejdas. Den är kraften i spiralen. Och den kraft som utgår därifrån går inte att ändra eller att hejda. Den är oändlig. Åter kände jag Simeno lägga sina tankar över mig som en slöja. De lugnade mig och tycktes varligt vagga mig som man vaggar ett barn. Jag lät mig flyta med i hans rytm och upplevde fullständigt harmoni med honom. Jag kände hans tankar, lugnande och klara. Det är slut för denna gång, tycktes de säga. Vi ska snart ses igen för att gå igenom flera av de erfarenheter du nu har fått uppleva. Men som jag sa, ditt medvetande måste vidgas. Det måste spränga sina bojor och stiga ut ur sin invanda föreställningsvärld. Nu skulle du inte orka mera. Vi får ta det försiktigt. Kom ihåg att jag är med er i mina tankar och jag följer er alltid. Jag visste att han följde oss i tankarna. Men jag blev plötsligt rädd för att tvingas åter till jorden. Som tycktes mig så avlägsen och overklig. Jag var dunkelt medveten om mina egna tankar och att Simeno var med mig i dem. Jag visste också att han led med mig i min vånda. Han gav mig styrka. Men jag insåg också att jag var allt förbunden för de påfrestningar som skulle komma. Jag måste slipas av. Men jag hade ju hoppet att en dag få komma hit tillbaka igen. Våra resor var ju inte slut med detta. Och den vissheten gav mig styrka. Jag såg på min hustru och hon log mot mig. Min vän, sa hon. Vi ska nu tillbaka. Och du ska veta att vi ses här igen med Simeno. Det som har blivit dig givet ska du förvalta i ditt inre och sovra mycket noga. För en dag får du användning av det. Vi ska arbeta tillsammans med Simeno och med många. Många flera. Hon tystnade och vi satt alla tre och såg ut över denna del av vår verklighet. Jag kände att uppbrottet närmade sig. Och jag ville fördröja det så länge som möjligt. Trots att jag visste att det var nödvändigt, ville jag ändå inte acceptera att vi nu skulle återvända. Simeno reste sig och vi gjorde detsamma. Han tog oss båda vid handen. Punkt. Se dig omkring en sista gång här. Det dröjer kanske en tid innan du kommer åter, sa han. Jag såg mig omkring och inandades den förtrollande skönheten. Den gjorde nästan fysiskt ont. Om jag bara fick stanna, tänkte jag. Min fysiska kropp syntes mig så avlägsen. Som en dröm som något jag hade ägt för länge sedan. Jag undrade för mig själv finns den egentligen? Jag blev osäker. Tänk om även den var en illusion. Tanken kom och gick. Men jag var samtidigt medveten om att den var riktig även min kropp var på sätt och vis en villa. Mer hann jag inte tänka förrän vi återstod i pelarsalen. Där vi hade varit tidigare. Och Simeno stod vid min sida. Jag såg portalen och undrade om vi även nu måste gå igenom den för att komma ut ur denna värld. Ja, svarade Simeno. Det måste ni göra. Ni måste ta på er det skal som ni förlorade när ni gick hit in i denna frekvens. Min hustru tog min hand och vi beredde oss att gå igenom portalen igen. Simeon lade sina händer på våra skuldror. Vi följer er, sa han. Var inte oroliga för hur vi gör det. Vi följer er bara. Farväl. Och må ni vara välsignade. Vi vände oss om och gick mot portalen och jag kände ett djupt vemod. Jag ville gråta och min känsla för denna individ växte tills den fyllde mig helt. Vi kom fram till portalen och vände oss om en sista gång. Simeon lyfte sina händer emot oss i en välsignande gest där han stod. Skimrande i ljuset. Högrest och strålande tycktes han mig som en Kristusgestalt. Sakta vände vi oss om och gick ut genom portalen. Effekten var hemsk. Jag tyckte att denna verklighetstrogna värld där utanför gjorde riktigt ont att se. Jag blev stående, ville vända om och springa tillbaka dit in igen. Jag kände mig osäker. Vilsen. Tänk så grovt tillyxat allting var. Jag såg på gatan och husen. Hur ofullkomliga. Ingen symmetri. Det var en parodi på fullkomligheten. Jag såg på min hustru. Även hon hade samma tankar som jag. Men hon hade varit med om detta förut. Och hon sa. Punkt. Man vänjer sig. Man måste vänja sig vid detta. Förut hade vi inget att jämföra detta med och då tyckte vi att det var fullkomligt. Men nu, när vi har minnesbilder av något som är för mer, då ser vi bristerna och felen. Men, undrade jag, hur blir det när vi är åter i vår fysiska kropp? Blir inte då vår verklighet som vi uppfattar den nästan outhärdlig? Punkt, både ja och nej. Svarade hon. Vi har minnet av detta med oss och det lyfter oss ur den vardag och de brister som vi då ser omkring oss. Blir det outhärdligt kan vi flykta i tanken och återuppleva skönheten som vi sett. Hon hade rätt och samtidigt tyckte jag mig förstå att allt var en väg. Att allt ledde till detta. Musik. Konst. Ja. Allt. Beroende på vilken inriktning vi hade. Vi vandrade sakta bort. Jag vände mig om och tittade än en gång på portalen. Som vi nyss hade passerat igenom. Jag tyckte mig fortfarande höra Simenos tankar inom mig. Du har rätt. Tycktes de viska till mig. Allt är en väg. Ta den väg som passar dig och låt andra ta sina vägar. Alla är inte lika. Men ge dem nyfikenhet att börja bygga med. Låt dem använda sig av den som en bro. Tänk i kärlek. Ge dem kärlek. Det är kosmos grundläggande princip. Ja, tänkte jag. Kärlek är ordet. Kärlek är nyckeln. Men ordet har ingen betydelse. Innebörden betyder allt. Jag såg på denna portal, medan ordet och känslan ekade inom mig som i ett stort rum. Kärlek. 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 Kärlek var förståelse och förståelse var kärlek. Ja, allt var kärlek beroende på hur människan själv uppfattade det. Jag blev åter medveten om bruset omkring oss och jag såg individerna. Men jag tyckte att jag var på avstånd ifrån dem. Jag var som i ett tomrum utanför de iakttagare på avstånd. Men ändå nära. Vi kom ut på gatan och jag fann att bilden var sig lik i stort sett. Det var samma gata. Folk gick omkring på den som förut. Plötsligt kände jag att jag inte orkade mera. Jag ville tillbaka till jorden. Jag ville återvända ner och samla ihop allt detta inom mig själv. Sovra och analysera. Allt var kaos inom mig. Min hustru såg på mig och hon förstod mig i mina kval. Vi ska återvända, sa hon. Men vi kan inte resa så hastigt som vi gjorde när vi kom hit upp. Både du och jag måste gå ner. Jag ville nästan säga gå ner i varv och lugna oss. Vi sätter oss här, sa hon. Och nästan som om inte var där en bänk. Vi satte oss och jag tyckte att jag flöt undan och blev skyddad från omvärlden. Långsamt återvände jag till mig själv igen. Jag hade varit bortom och var nu på väg. På väg mot vad? Undrade jag inom mig själv. Jo. På väg mot illusionernas värld. Jag visste i det ögonblicket att inget kunde eller någonsin skulle bli så likt mera i min fysiska tillvaro. Vi satt en lång stund. Och tankarna slutade att röra sig. Jag var bara stillhet i mörker långt borta. Och jag tyckte att jag återigen såg spiralen. Som likt ett evigt monument svävade intet. Min hustru väckte mig ur mina tankar. Punkt. Vi kan gå nu, sa hon. Är du klar? Ja. Jag var klar. Vi går, sa jag. Jag vill ner. Hon tog mig i handen och jag upplevde glidningen. Tyckte att jag gled på en slöja av ljus och färger. Som skimrade och levde. Som kom och försvann. Tills jag blev medveten om att vi var stilla. Jag fick långsamt tillbaka mitt seende. Jag såg att vi var tillbaka i vårt eget sovrum. Väktarna fanns kvar vid bädden. Men när vi kom, tycktes de lösas upp intet. De bara försvann. Jag kunde inte reflektera över att de försvann. Jag kunde överhuvudtaget inte förvånas. Jag undrade för mig själv. Är jag verkligen samma individ som gick ut? Skillnaden var stor. Jag tyckte att jag visste så oerhört mycket. Och jag såg klart hur stor förändring jag hade genomgått. Jag tittade på min hustru. Hon var återiklädd samma dräkt som när vi gick. Också jag hade samma dräkt. Men runt om henne tycktes det skimrande ljuset dröja kvar. Jag tittade på mig själv. Samma ljus hade också jag. Jag förstod att vi hade absorberat en del av den kraft som vi fått oss given och att den också skulle ha en viss inverkan på vår fysiska kropp. Jag såg på våra kroppar. Nej, jag kunde inte känna någon samhörighet med kroppen där den låg. Den såg allt för motbjudande ut. Äcklig helt enkelt i sin ofullkomlighet. Än en gång ryggade jag tillbaka inför tvånget att dra på mig detta skröpliga skal. Ett skal var det. Just nu uppfattade jag mig som verklig i den gestalt jag hade. Jag tittade på min hustru. Är det möjligt? Undrade jag. Kan jag slippa? Min hustru såg på mig och jag kände hennes medlidande. Och jag insåg att det var omöjligt. När det så är bestämt, sa hon. Inte för. Vi har ingen rätt till det. Och det kommer heller inte att ske förrän den uppgift vi har att uträtta är fullbordad. Jag visste det och skämdes en smula över min fråga. Jag tittade mig omkring och tyckte att allt var så underligt. Jag kunde inte riktigt fatta att vi var samma människor som hade gått ut på denna färd. Jag såg på min kropp och visste att jag strax skulle vara en del av den igen. Jag slöt ögonen. Jag vet inte hur det gick till. Men när jag öppnade dem igen så låg jag och tittade upp i taket. Sakta blev jag medveten om att jag var tillbaka i min kropp igen. Jag kände kläderna och tyngden av de föremål som jag hade omkring mig. Men fastän jag var här var jag fortfarande bortom. I den del av verkligheten som vi kallar overklig. Jag slöt ögonen igen och kände en stilla glädje inom mig. Jag visste något. Och den vissheten gav mig styrkan som jag behövde för att uthärda vardagen. Slut.